Vi ber om Enköpings frälsning och räddning. Vi ber om ett ekonomiskt uppsving. Vi ber att de som inte har arbeten ska få arbeten. Vi ber att struliga skolklasser ska fyllas av frid. Vi ber att ditt rike ska komma i Enköping. Och att din vilja ska ske i vår stad så som den sker i himlen. Och allt folket sa. Amen. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Fantastiskt härligt. Vad gott det är att få mötas, sa ni. Ett förtydligande. Det är inte bönen som är digital när vi möts. Det är platsen när vi samlas som är digital. Vi ber gör vi själva. En sån här AI-bön. Vi har programmerat en robot som säger nej, det har vi inte. Amen. Vi talar om apostlagärningarna. Håll på ett tag och jag ska inte dra igenom allt vad som har sagts fram till denna dag. För då kommer vi aldrig härifrån. Men förra söndagen så predikade Daniel Norrby, lysande predikan, hans tredje predikan i livet. Man kunde tro nästan att han hållit på länge och många år. Så där. Han predikade jättebra över kapitel 6 och 7 i Apostlagärningarna. Och var du inte här så finns det möjlighet att lyssna på vår podcast. Det finns både på hemsidan och du kan gå in på Spotify och sök på ena kyrkan så hittar du det där. Han berättade om hur man i kapitel 6 där i den första församlingen utsåg 7 män som skulle ta hand om en del praktiska sysslor i församlingen. Så de hade ju också varit med på vår ledardag. Viktiga grejer. För att ibland så har vi en tendens att se på ja, men de praktiska sakerna, de är inte lika viktiga som andra grejer. Men allt i Guds rike är viktigt. Det finns inga oviktiga uppgifter i Guds församling. Det är liksom inte mer fromt och mer heligt att stå här och predika än att fixa fikat eller öppna dörren så att vi kommer in eller att städa undan och sådär. Allt det här är ju det som bygger gudstjänst och församling. Amen. Så han talar om då så att det här var liksom inte, man kunde inte bara komma in och drälla in i en sån uppgift heller utan man skulle ha ett gott anseende och man skulle vara fylld av anden och så skulle man vara fylld av vishet. Så en del är diskade redan där. Men och så berättade han om Stefanus som sedan blev den första martyren. Och du vet, när Daniel predikade då förra söndagen så talade han utifrån Stefanus predikan. Så det var en predikan som byggde på en predikan. Det är smart. Och han talade om att lyda Gud, att leva i förlåtelse och att ha blicken fäst på Jesus. Superbra. Så lyssna på det om du inte var här i söndags. Det där avsnittet som han predikar över, det slutar lite jobbigt, eller rätt surrejält jobbigt, med att Stefanus blir avrättad på grund av sin tro på Jesus Kristus. Och det står i det sammanhanget att Saulus, som sedan kom att kallas för Paulus och blev en av de största evangelister och missionärer och församlingsplanterare som fanns under den första tiden då, han var med när Stefanus blev avrättad och det står att han gillade det han såg. Och kanske var det då han greps av den där modiska iven som han hade ett tag. Att utrota kristendomen. Det står så här i det 8:e kapitlet som vi ska stanna kvar rätt mycket idag. Att samma dag som Stefanus blev avrättad så utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Så det här är läget när vi kommer in i det här kapitlet, in i den här texten. Att de kristna är så förföljda och så utsatta att alla utom apostlarna har liksom fått ge sig iväg från Jerusalem. De kan inte vara kvar där. Och då kan man ju tänka sig att då ligger man lågt. Eller hur? Att man i en sån situation, liksom man tvingas bort ifrån den plats där man bor. Därför att man är så förföljd så kommer man ut på lite olika håll. Så här, att man försöker hålla sig så osynlig som möjligt. Men det blir inte riktigt så utan det står så här sedan. De som nu hade skingrats gick från plats till plats. och förkunnade evangeliet. Wow. Alltså det är ett sånt motstånd. De har sett sin vän bli dödad för tron på Jesus. Och de märker att nu är vi illa ute, vi också. Vi måste dra härifrån. Men man drar inte därifrån och sen håller sig passiv. Utan man måste säga, okej, vi kan inte vara här just nu. Då går vi dit just nu istället. Och det här är ju inte på något sätt, menar jag, någon sorts organiserad evangelisationskampanj. Utan de troende var på flykt undan förföljelsen i Jerusalem. Och på de platser dit de kom så mötte de människor. Och när de mötte människor så berättade de om Jesus. Simple as that. Och sen handlar resten av det här kapitlet, det åttonde kapitlet, mest om en man. Filippos. Och egentligen så är hela kapitel 8, det är liksom två berättelser om Filippos och vad han är med om. Och båda de här berättelserna är både spännande och intressanta. Och då kan man fundera på, vem är då Filippos? Det finns faktiskt två Filippos i Nya Testamentet. Det kanske finns någon mer någonstans som jag har missat. Men två huvudsakliga Filipposar. Det heter Filippusar i plural. En av apostlarna hette ju Filippos. Eller hur? Vad står det om honom? Jag har lite läxa. Nej, jag bara skojar. En av apostlarna hette Filippos. Men apostlarna var ju de enda som var kvar i Jerusalem. Så det här handlar inte om den Filippos. Utan det här är en annan Filippos. Det är en av de här sju som utsågs till praktiska sysslor. Som vi hörde om då förra söndagen, som det står om i kapitel 6. Där står det att de valde Stefanus, en man fylld av tro och helig ande. Och dessutom Filippus och sen Prokonus och Nikanor och Timon och Parmenas och Nikolaus. Och så, och det är bara Stefanus och Filippus som nämns på något ställe mer än i just den versen. Och så finns det två berättelser om honom, sa jag, i det här kapitlet. Den ena är välkänd. Jag tror många minns den här, åtminstone från söndagsskolan. Jag kommer ihåg den fortfarande. Det är rätt länge sedan jag gick i söndagsskolan. Flera år sedan faktiskt. Liksom den här lite spektakulära, lite dramatiska berättelsen. Hur anden leder Filippus till en enda människa. Och så får Filippus föra honom till tro på Jesus. Och till och med döpa honom. Och den här mannen frågar själv, liksom, vad hindrar att jag döpes? Det var en rätt kul sån här bildinsändare i dagen, häromdagen. Såg ni den? En bild på den etiopiska hovmannen som frågar Filippos, här är vatten, vad hindrar att jag döpes? Ja, de fyra sista siffrorna är ett personnummer. Så. Men, nej, det var ju inte roligt. Jo, det var det. Men i alla fall, alltså, Filippos var till och med döpa honom. Innan han, den här etiopiska hovmannen då, som det står, fortsatte sin resa full av glädje. Vi ska se på ett par saker i den berättelsen alldeles strax. Men det börjar ju med det här. Att de som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Det har vi redan läst. Filippos kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippos förkunnade. När de hörde och såg de tecken han gjorde. För många som hade orena andar får dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Så Filippos, som inte var en apostel utan en vanlig medlem som hade praktiska uppgifter i den första församlingen. Han kommer till staden Samaria i landskapet Samarien. Bland de där människorna som judarna egentligen inte gillade särskilt mycket. Jesus hade ju varit där något år tidigare eller så. I grannstaden Sykar. Du vet, när han möter kvinnan vid brunnen. Och hon sedan, när hon har haft sitt samtal med Jesus, springer in i stan och hämtar hela stan. Så hela stan kommer ut för att träffa Jesus. Och sen säger hela stan att nu tror vi inte för vad du har sagt. Utan vad han själv, Jesus, har berättat för oss. Så att evangeliet har blivit predikat i området. Men det är inte säkert att det hade nått till den här stan som ligger några mil därifrån. Men nu är Filippos där. Och han berättar om Jesus. Och han ber för sjuka. Och han kastar ut demoner. Och tydligen så når han många, för det står att det blir en stor glädje i den staden. Jag bara sug på det uttrycket en liten stund. Det blir stor glädje i den staden. Vet du, jag har under de sista veckorna sedan jag började förbereda, jag har börjat be för det. Jag tänker att vi skulle utmana varandra. Vi ska be om en stor glädje över Enköping. Vår stad. Vad då för glädje? Ja, men den glädjen som kommer när människor lär känna Jesus Kristus. Låt oss be om en stor glädje över Enköping. Och jag vill visa dig någonting som jag tror är viktigt. Och det är den sista versen i det här kapitlet. Alltså versen som kommer efter berättelsen om mötet med den etiopiska hovmannen. Så står det så här. Filippos kom till Ashdod. Och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna. Tills han nådde Caesarea. Alltså den här lite häftiga och spektakulära berättelsen om hovmannen, som jag är inte säker på att vi hinner ta idag. Den är inramad av situationer eller tidsperioder, säsonger ska man säga nu i coola kristna sammanhang. Där Filippus helt enkelt levde det liv som Bibeln beskriver som ett normalt kristet liv. Hörde du vad jag sa nu? Berättelsen, det här lite speciella. Där man kan se andens ledning i detaljer och det händer någonting häftigt. Är inramat av ett normalt kristet liv. Där Filippus tjänade Gud efter bästa förmåga. Där han råkade befinna sig. Och jag tänker att om Filippus bara hade satt sig ner som vi gör ibland. Och väntat på det där speciella. Om man hade satt sig ner och bara väntat på det där tecknet. Eller eldskriften på väggen. Eller den där profetian som skulle komma och förlösa någonting. Så hade det aldrig hänt. Och du vet, det finns en del kristna som väntar hela livet på det där tilltalet. Som väntar på det där tecknet, det där övernaturliga vidrörandet. Profetian som ska förlösa det extraordinära. Nu ska det hända. Och det kommer aldrig. Varför? Därför att vi inte lever det normala kristna livet i väntan på någonting annat. Utan vi bara sitter där och väntar på att Gud ska öppna dörrarna. Filippus var i tjänst. Han tjänade Gud där han var. Och vi minns Filippus. De flesta av oss, tror jag, minns och har en bild av Filippus grundad på berättelsen om den etiopiska hovmannen. Om du hade frågat mig mitt i natten, väckt mig mitt i natten och sagt: Christer, han evangelisten Filippus, inte aposteln utan den andra, vad gjorde han? Så hade jag svarat, ja men det var ju han med den etiopiska hovmannen. Och det hade du också svarat, om du hade haft en aning om vem det är. Det är ju en del som inte har det, men liksom, ja. Men det är ju liksom den berättelsen vi förknippar med evangelisten eller diakonen Filippus. Och sen vet vi, från kyrkohistorien och från en del av kyrkofäderna, att den här händelsen, när Filippus möter den etiopiska hovmannen, är en viktig händelse, och den fick en stor betydelse inte bara för hovmannen själv. Irenaeus till exempel, som var född ungefär 100 år efter den här händelsen, han berättar att hovmannen tog med sig evangeliet till sitt hemland, till sin kontext, och så predikade han om Jesus hundratals mil från Jerusalem. Hur häftigt. Så ja, vi minns liksom Filippus från den här berättelsen. Men vi glömmer så lätt att det som ledde fram till den historien, det som skedde, var att Filippus levde ett liv i tro och överlåtelse och tjänade Gud där han var och i de omständigheter han hade. Och tiden går väldigt fort idag. Så vi ska bara ta en enda punkt från den här berättelsen idag. Och sen så tar vi möjligen resten vid något annat tillfälle. Är det okej att vi gör så? Annars får du sitta här länge idag. Det ser jag på dig att det vill du inte. Det står så här. I vers 26 i det åttonde kapitlet. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Och Filippus reste sig och gick. Hur härlig berättelse, eller hur? Bara det. Liksom. Gud talar, Filippus lyder. Och det är väl inte så konstigt, kan man få med människor, tänker jag. Men grejen är ju det här, att det Filippus får, det är ju ett sånt där asjobbigt lämna allt till tal. Eller hur? Det är vad Gud säger till honom. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men alltså, Filippus är ju liksom i en period när han pikar i sin tjänst som evangelist. Han har aldrig varit med om något liknande. Alltså han samlar jättemycket folk och människor kommer till tro och blir helade och befriade. Och han är liksom samtalsämnet i stan och folk är till och med glada när de talar om honom. Eller hur? Det är där han befinner sig. Han har en jättekampanj. Och massvis med människor kommer till tro. Och det finns en märklig detalj i det Gud säger till honom genom ängeln. Han får ju till och med liksom reda på hur läget är. Hade Gud varit smart så säger man inte. Men, alltså det hade, man kan tänka så. Mänskligt sett, det hade ju varit smartare att dölja den här detaljen för Filippus. Men det gör inte Gud. För hans visdom är större än din och min. Ängeln säger, Gud talar genom ängeln och säger till honom, gå till vägen mellan Jerusalem och Gaza. Den är tom på folk. Så han vet läget. Han tror liksom inte att om jag går dit så är det ännu mer folk där. Och där står både trons värld och världen idag och dagen och kanal 10 och väntar. Utan han vet när han går dit att det är en väg som är tom på folk. Så mitt i framgång och mitt i seger så talar Gud och säger lämna det här. Ja, för vad? För en plats som är tom på folk. Det är ju nästan, jag vet inte hur du hade reagerat, men jag kan ju känna att det är ju nästan ett sånt där gå bort satan läge. Eller hur? Det här kan inte vara Gud som talar. Och här är poängen. Och jag tror den här är viktig. Jag tror den här är jätteviktig. Att ibland så kanske vi måste lägga det vi har på offeraltaret. För att Gud ska kunna ge oss någonting nytt. För Gud hade en plan för någonting som var större. Så stort var det så att det till och med finns förutsagt profetiskt i Gamla testamentet. Och för att vi ska kunna förstå det här så låt mig berätta det här bara. Att när Nya testamentet talar om Etiopien och etiopier så handlar det inte riktigt om det område som idag är landet Etiopien. Om du nu är från Etiopien, vi har många etiopier i vår församling. Så ska du inte bli ledsen för att inte det här riktigt är det Etiopien som vi pratar om. För Gud har någonting gott för alla länder. Alltså grejen är att det här är ett större område. Och det var en beteckning, Etiopien och Etiopien var en beteckning som framförallt grekerna använde för områdena Nubien. Och Kush, har du hört talas om de länderna förut? Alltså till största delen så ligger det här i dagens Sudan. Det heter inte Sudan då, utan det heter Nubien. Det heter Kush. Och det står lite grann längre fram i den här texten att hovmannen var ansvarig för skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Och Kandake var en titel, det var inget namn, utan det var en titel ungefär som farao är en titel för egyptiska kungar. Så var Kandake en titel som används om drottningen i med Råa som ligger där ungefär. Och då kan man fundera på så här, varför är det här viktigt? Hur kan man använda liksom tid en söndag förmiddag för att tala om att Etiopien var inte från Etiopien utan från Sudan? Vi brukar prata med teamet så här liksom, när man pratar om vad ska vi ta upp och vad ska man inte ta upp. Så här, då har vi en standardfråga som vi alltid ställer till varandra. Does it preach? Predikar det här någonting? Ger det här någonting? Bygger det någonting? Och det här gör det. Det trodde du inte, men det gör det. Därför vi talar om Nubien. Eller hur? Vi talar om Kush. Så håll kvar det i minnet. Och så kom ihåg vad Irenaeus berättade om hur den här hovmannen spred evangeliet i sitt hemland, i sin kontext. Och så lyssnade på psalm 87. Jag ska räkna Rahab och Babel bland mina bekännare, säger Herren. Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Alltså Gud har flera hundratals år i förväg talat om att från den här platsen, från det här området kommer jag att räkna människor som bekännare. Det här är mitt folk. Här kommer det att finnas människor som tillber mig. Talar Gud genom psalmisten många, många hundra år i förväg. Det är det som Filippos är med och uträttar. Psalm 68. Nubien. Det är samma sak som Kush. Det är därför det står så i den engelska översättningen. Nubien ska skynda att sträcka sina händer till Gud. Wow. Alltså vad är poängen med det här? Jo, Gud hade någonting större i fokus. Någonting större än Filippos kampanj i Samaria. Evangeliet skulle nå utanför Israel. Nå längre än till det judiska folket. Och grejen är att de kommande kapitlen i Apostlagärningarna visar det så tydligt. I nästa kapitel, som Evelina ska predika om här, och betag. Så blir Saulus frälst. Och sen så kallas han för Paulus. Och i kapitlet efter det så handlar det om hur Petrus får en uppenbarelse om att evangeliet är till för alla människor och inte bara det judiska folket. Men grejen är, det börjar här med Filippus. Där evangeliet når till en enda människa från ett land långt borta och därmed är ett frösått. Grejen är att Filippus nog aldrig fick reda på det. Vi vet det. Men han fick bara gå i tro. Gud hade någonting som var större i sina tankar, och för att få tag på det så var Filippus tvungen att lämna det han hade. Han fick lägga sin framgång på offeraltaret. Han fick lägga sin karriär och sitt anseende på offeraltaret. Och kanske mest smärtsamt av allt, han fick lägga sitt ego på offeraltaret. Och så gör Gud det han har tänkt. Jag läste här i förra veckan, var det väl en biografi över en pastor. Han nämnde där, det handlade inte om den här mannen, men där berättas det om en man som hette John Henry Newman som levde på 1800-talet, större delen av 1800-talet. Han hade en tjänst i Oxford. Han var en högt ansedd teolog i Oxford, England, vid universitetet där. Han var ledare för Oxford-rörelsen. Han var liksom högt ansedd i kyrkan, hade inflytande och ställning i den i kyrkan och liksom aktad av alla. Helt plötsligt en dag så bestämmer han sig för att säga upp sin tjänst som högste teologen liksom vid Oxford universitet. Och han ska flytta till Birmingham. Arbetarstaden där folk lever utan bildning. Där det var ganska rått och försupet och kallt och liksom dystert. Och så här, och han får en fråga, liksom, varför i all världen ska du lämna din ställning och liksom flytta bort ifrån det här fina och förnäma och intellektuella och akademiska och bort ifrån ditt anseende? Och när de frågar honom, varför gör du det här, så säger han detta. Att människor i Birmingham har också själar. Människor i Enköping har också själar. Finns det någonting som vi behöver lämna, du och jag, kanske som enskilda eller vi som församling? Finns det någonting som vi behöver lägga på för allt att, för att vi bättre ska kunna nå de här människorna i vår stad, i vår närhet, med evangelium om Jesus? Är det någonting av det vi har och som vi håller så dyrbart och kärt och som vi håller fast vid, men som vi kanske måste vara beredda att ge upp för att Enköping ska få höra evangelium om Jesus Kristus? Den frågan har liksom brunnit i mig under den sista veckan. Är det någonting som är bra? Precis som den här väckelsen i Samaria. Den var ju bra. Det var ingen dålig väckelse. Det var ju bra. Men tänk om vi behöver lämna det som är bra för någonting som är bättre. Och jag tror att det är vår plikt. Jag har ingen svar på den frågan. Jag bara ställer den. Och jag ställer den till mig lika mycket som till dig. Men jag tror att det är vår plikt. Att Gud kräver det av oss. Att vi faktiskt ibland frågar honom. Är jag rätt? Gör jag rätt? Är det något annat du vill att jag ska göra? Är det något jag behöver lägga ner? Och då pratar vi inte om synden som så hårt omsnärjer oss. Den ska du bara lägga av med och jag med. Det är inte det handlar om. Utan det här handlar ju om sånt som i sig är bra. Men som vi kanske måste kliva bort ifrån för att det som ligger på Guds hjärta här och nu ska kunna ske. För människorna i Enköping har också själar. Längta efter Jesus Kristus. De flesta av dina och mina grannar vet inte om att det är Jesus de längtar efter. Men vi vet att det är så. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus.